Tack Herre för att din heliga ande är här och för att vi får be din heliga ande om att komma nära av den enkla anledningen att vi behöver dig Herre. Tack för att vi får komma hit på gudstjänst idag och jag prisar dig för att vi får lyssna till ditt ord och att vi ska få med oss någonting som påverkar vårt liv och ditt rike i den här staden Herre. Vi prisar dig för det. I ditt namn. Amen. Så roligt att vara här och så roligt att se er. Det är en värme här inne och då menar jag inte varm så. Nu har jag en väldigt varm tröja på mig så det är rätt så varmt. Men nu menar jag gemenskapen här. Det här är en så fin församling alltså. Erika heter jag. Jag känner inte igen er alla, så alla vet inte vem jag är heller antar jag. Erika Hansson heter jag. Jag tjänade i den här församlingen på olika sätt under 16 år. Från 2005 till för ett drygt år sedan. Och det är fantastiskt härligt att få komma tillbaka hit. Min familj hälsar så jättemycket. Jag såg besvikelsen i vissas ögon när man kollade om jag var själv eller inte. Vi har precis flyttat in i ett hus äntligen och vi har haft väldigt fullt upp med flytt och sånt. Och de uppdragen som vi har tagit oss i vår nya församling i Karlskrona då, har vi lite tackat, liksom fått byta några söndagar. Och nu hade min man Tobbe söndagsskolan och kände nej, jag kan inte byta bort fler söndagar. Ni vet, man vill visa att man är med och vill hjälpa till. Och just därför så fick jag åka hit själv. Men det kommer fler tillfällen. Men de hälsar så gott till allihopa. Vi är inne på trons resa i höst här. Trons resa. När jag tänkte på det är ju, vad är det? Det är livet, tänker jag. En resa i tron. Det är ju någonting som alla gör. Oavsett vad man själv tror på. Och även om man inte skulle se sig själv som en kristen och har tagit emot Jesus som sin frälsare så är man ändå inne i en resa och på något sätt har förhållit sig till det här med tro på något vis. Man har tagit någon typ av ställningstagande i livet. Många säger att man stänger liksom inte dörren för att det finns någonting där ute att tro på. Och vi kan ju inte mäta vår tro med varandra och säga den tror mer och den tror mindre. Hur ens mäter man en tro? Men vi kan ju uppleva i våra egna liv att i vissa perioder eller vissa omständigheter kan göra så att tron liksom känns som wow, nu känns den riktigt stark. Och i vissa tider kanske det känns tufft och ibland kanske man upplever att tron krymper. Och vi ska idag prata om trons resa men också om den helige ande som vägledare. Och när jag funderar på det här ämnet så blev det en berättelse ur gamla testamentet som blev väldigt stark för mig. Och det kan man ju fundera på eftersom det var en tid då inte den helige ande var utgjuten över varje människa. Men den helige ande var i allra högsta grad verksam. Och ledde även människor på den tiden. Och det här är en livsskildring som liksom är väldigt osensurerad. Och ganska så extrem. Men visar på ett öde där anden verkligen leder. Och det jag tänkte berätta om idag, det är Josefs liv. En del av er tänker, den kan jag. Men jag förutsätter inte att alla kan det. Vi ska gå igenom den här berättelsen. Helt fantastisk berättelse. Och den har så många inslag i sig. Att jag ibland funderar på varför inte fler sådana här Hollywood-nissar har gjort en stor film på just den här berättelsen. För den är helt fantastisk. Josef. Han var nummer 11. I en brödraskara på 12 stycken. En familj där 4 mammor är inblandade. Man kan ju tycka att dagens familjekonstellationer kan vara lite luriga, men det har nog alltid varit så, känner jag, när jag tänker på den här familjen. Det var inte helt enkelt, kan man säga. Josef, han var den första sonen som fadern Jakob fick med sin favoritfru, Rakel. Och det gjorde honom väldigt speciell, och han blev favoritsonen. Och det märktes tydligt inför de andra sönerna. Redan nu vill man ju någonstans bara pausa och säga, vad är det här för någonting, va? Favorit, kan man ha favoritbarn? Är det bra? Många fruar, hur funkar det? Det här är nästan en oacceptabel familjebildning, och så har man favoriseringar, och får det här ens förekomma i de här gestalterna som vi kallar patriarkerna och någonstans liksom är grundare av den tro vi står på? Jo då, människor har alltid varit människor, och någonstans så är det skönt att det här är inte berättelser om någon sorts perfekt tillvaro där allting gick som en dans, utan det är berättelser om människor. Och ibland den här perfektheten som vi kanske vill se hos oss själva och oss andra, den lyser med sin frånvaro. Josef, han drömmer drömmar. Och de här drömmarna handlar om att hans familj, hans bröder och föräldrar ska buga sig inför honom. Det är otroligt provocerande. Det här gör ju inte att han liksom ökar i status hos sina bröder. Så det blir ingen bra start för honom. Även om han har en väldigt stark kärlek från sin pappa, så blir starten ändå rätt så vinglig. För den här favoriseringen av Josef och den här malligheten som han visar upp genom att berätta de här drömmarna, det gör ju att det liksom bränner inom bröderna. Så en dag när Josef kommer till dem och fadern inte är i närheten, så tänker de att nu har vi vår chans att göra något åt det här. En av dem vill döda honom till och med. Men det sätter den äldste brodern stopp för. Och istället så slänger de honom i en brunn och säljer honom sen till ett gäng ismaeliter som kommer förbi och som är på väg mot Egypten. Okej, där kunde ju berättelsen ha varit över. Josef försvinner ur sikte. Han hamnar i en odräglig situation, och där kunde han liksom känna att han var körd i botten, när han tappat allting. Orättvist, varför ska det här behöva hända? Exakt hur han känner, det vet vi ju inte. Det är ju inte massor känslor som är liksom beskrivna i detalj så där i berättelsen. Men det vi kan läsa om att han hamnar hos en man i Egypten som heter Potifar, och där blir han slav. Och sen står det så här: Herren var med Josef, och han blev en man som lyckades med allt. Och det ledde till att Potifar, han satte honom över hela hans hus. Han fick liksom styra över det. Det gick bra för honom. Han klättrade upp i hierarkin. Och nu hade han gått från botten till toppen. Men den här framgången, men den växte också problem. Han växte till sig till en ung, väldigt vacker man. Och det här såg Potifars fru. Och hon försöker ju förföra honom. Men det fanns ju inte i Josefs värld att svika det förtroendet som Potifar hade gett honom. Så hon fick helt enkelt på nobben. Och det här var nog en kvinna som var väldigt van vid att få vad hon ville. Hon fick vad hon pekade på, och när hon inte fick det, då måste hon hämnas. Så hon anklagar honom för övergrepp på helt falska grunder. Och så går man där från toppen till pang ner på botten igen. Han kastas i fängelse trots att han bara hade handlat rätt. Det är orättvist. Där hade berättelsen också kunnat sluta. Bitterhet, självömkan. Men sen berättar texten så här: Men Herren var med Josef, och han gav honom nåd och lät honom bli vänligt bemött av föreståndaren för fängelset. Han lät Josef ha ansvar för alla fångar i fängelset och göra allt som skulle göras där. Föreståndaren för fängelset bekymrade sig inte om något som Josef hade hand om, eftersom Herren var med honom och lät honom lyckas i allt han gjorde. Återigen, han hamnar på botten, och utifrån vad han har där så styrker Herren honom. Han väljer livet före bitterheten. Vi hade ju förstått om han hade gett upp där någonstans. Jag hade förstått det. Men han gör inte det. Efter en tid i fängelset här så sker det här märkliga att två av farao, kungens fångar, hamnar där också. I samma fängelse som Josef. De drömmer märkliga drömmar, och det visar sig att Josef, han kan hjälpa dem att tyda de här drömmarna. För den ena innebär det tyvärr en avrättning, men för den andra innebär det en benådning. Och han får återtjäna igen som munkskänk hos farao. Och Josef säger då till honom att vädja inför farao för mig, för jag sitter här helt oskyldig. Och nu när jag har hjälpt dig så visst kan väl du hjälpa mig. Men det glömde han naturligtvis bort. Ännu en gång motgång. Två hela år går i det där fängelset utan att det händer någonting egentligen. Men då är det farao som får drömmar, konstiga drömmar. Han blir otroligt orolig och förstår att de här drömmarna vill säga mig något, men jag förstår inte vad det är. Hans visa män kunde inte förklara för honom. Och då kommer den här munkskänken ihåg att det var ju en grabb där i fängelset som kunde ju det här. Så han berättar det för farao, och farao kallar till sig Josef. Och farao säger, du kan tyda drömmar, är det så? Och då svarar han, inte jag, men Gud kan ge farao ett gynnsamt svar. Och så berättar farao sina drömmar, och Josef meddelar vad Gud menar med dem. Och det hela handlar ju om en varning om en hungersnöd som kommer. Och den här varningen, den bidrar ju med räddning till folket, där de har möjlighet att förbereda sig inför den här hungersnöden. Farao, han förstår att Josef har med Gud att göra. Han blir otroligt tacksam för den informationen och upphöjer Josef till högsta man i hela riket, Egyptens land. Näst efter sig själv. Nu har han klättrat. Nu är han på topp. Och han är 30 år gammal. Han har klättrat i karriären minst sagt. Han gifter sig, får två söner, och sen jobbar han hela tiden med det här. Förbereda inför hungersnöden. Samla i ladorna. Men självklart är det ändå någonting som gnager inom honom. Den där relationen med familjen där långt borta, den är ju inte utredd. De vet ju inte ens om att han lever. Men den här hungersnöden, den går så långt så att den även drabbar hans bröder. Och de tvingas åka till Egypten för att träffa den här mäktiga statsmannen som de inte har en aning om är deras bror. Och när de ses så sker det här precis det som Josef drömde om när han var yngre. Att hans familj bugar sig inför honom. Och där utspelar sig då den här storslagna och vackra berättelsen om försoning och upprättelse. Läs gärna det här. Det är så fint, det är så mänskligt och det är otroligt mäktigt. Det är ju så att förlåtelsens makt är helt outstanding och helande. Familjen förenas igen i Egypten, de förökas, de blir ett stort folk. Men det är ju en helt annan historia. Men varför går vi igenom den här berättelsen om Josef, som många av oss känner så väl till, när vi ska prata om anden som vägvisare? Jo, men jag tänker så här. Först och främst, livet är inte rättvist. Livet händer. Och vi förstår inte varför vi drabbas av vissa saker. Vi förstår inte. Ibland så kan vi se i efterhand att ja, men det hjälpte mig ju att det här och det här funkade. Men allt får vi faktiskt inte svar på. Och det finns inte en mening med allt. Men skulle det då hjälpa mig i den här tronsresa eller det här livet att släppa tag om min tro? Nej, för Josef var ju tron som bar honom igenom det här. Att inte fastna i bitterheten, att inte fastna i självömkan. För det andra, det går att faktiskt att bara välja trons väg. Trots vad som händer runt omkring. Det här med självömkan och bitterhet, det kan ibland kännas som en mer naturlig väg när man tycker att omständigheterna är orättvisa. Men den vägen leder endast till mörker för oss själva och för dem som vi älskar mest. Men, och det hjälper absolut ingen. Men att välja trons väg, ledd av den heliga ande, det leder till ljus för oss själva och för andra runt omkring. Och det öppnar nya dörrar där de gamla har stängts. Ja, men vägen med den här livet med familjen, den porten den stängdes. Och han hamnade hos Potifar, där han också hade det bra. Den porten stängdes och han hamnade i fängelset. Och även där blev det faktiskt någorlunda bra. Och sen kunde han komma vidare till den här andra högre positionen. Den helige ande stänger ibland dörrar och öppnar en annan. Jag vet inte hur ni upplevde det här med den här pandemin som vi har varit i. Vi har nästan glömt bort att den var nu, eller hur? Jag brukar tänka att pandemin var det fram till kriget i Ukraina startade. Då började vi tänka på något annat och prata om något annat vid matbordet. Men jag upplevde det som en ganska tuff tid rent med min tro. Därför att det var en tid då det hände väldigt mycket i media och sånt. Jag lyssnade på poddar, kollade på dokumentärer om människor som lite har farit illa i miljöer som var fyllda med tro. Och det tycker jag är viktigt att lyssna på och vi behöver lära oss av det. Men när man hör väldigt mycket sånt och inte finns i den här, vad ska vi säga, marinaden av lovprisning, av gudstillbedjan, av den här varma gemenskapen som vi har, då kände jag efter en tid att det blev, vågskålen vägde lite för tungt på den här mörka sidan. Om ni förstår vad jag menar. Tron liksom fick sig en liten törn. Och jag kunde tänka sig, hjälp, vad är det för tankar jag tänker? Men då valde jag att utan känslor och upplevelser så valde jag trons väg. Och så skedde någonting fantastiskt i somras då vi som familj åkte på Nyhemsveckan. Alltså, vad ska jag säga? Gör det! Åk på Nyhemsveckan! Ja, här nickas det. Ja, men det är fantastiskt. Det ligger lite lurigt där i början av sommaren. Det kan vara svårt att få till semester och grejer. Men jag säger bara, gör det! Jag åkte dit och jag tänkte så här att ungefär att oh, men vad trevligt det ska bli att träffa folk och bo i husvagn och gå på lite möten och så här som man brukar tänka. Men när jag kom in i den där hallen och liksom nästan slogs emot av den här atmosfären av lovsång och tillbedjan, Guds närvaron och få tillbe och umgås med Gud tillsammans med så otroligt många människor, då händer det någonting i mig. Ja, men ni vet, det är som så här, man känner att ja, jag är lite törstig och börjar dricka vatten och så bara, vet ni den känslan? Det rinner här, för man bara märker, medan man börjar dricka så märker man, oj, jag var ännu törstigare än vad jag trodde. Det är ingen som känner igen det. Nej. Så kan jag känna ibland. Liksom. Jag börjar dricka och så bara dricka snabbare än vad jag trodde. Och får nästan ont i så här ryggraden och de här sväljmusklerna. För att jag var så mycket törstigare än vad jag visste. Men det var först när jag smakade vattnet som jag kände hur törstig jag var. Och så var det lite för mig då att när pandemin ebbade ut och jag då fick hamna i den här troende miljön så bara blev man som en svamp. Jag är lite så här dramatisk och känslosam människa. Det blir lite nästan för mycket, det vet jag. Det var nästan, nu får jag pausa några möten för jag orkade liksom inte. Jag var helt slut när jag gick därifrån. Men det var någonting positivt, någonting som jag verkligen behövde och kände att det här behövde min tro. Det var torrt, det var liksom... Och ibland så vet man inte ens om det förrän man dricker vattnet, hur törstig man var. Jag tror att Josef ibland fick bara välja att stå kvar i sin tro även om omständigheterna var väldigt torra. Men att välja när alternativet inte alls ger någon som helst trygghet. Men sen tänker jag för det tredje. Att anden leder oss på trons resa till försoning. Den största försoningen som någonsin har skett, den fullbordades genom vår frälsare på Golgata när han dog för oss en gång för alla. Anden ledde honom dit. Det var inget angenämt uppdrag. Han ville faktiskt inte ens göra det. Men för att frigöra oss alla till försoning med den levande guden och till försoning med varandra så gjorde han det. Och jag tänker om den här oförlåtelsen och ibland bitterhet hade gnagt sig djupt inom Josef så hade han inte kommit vidare. Om den gnager sig fast i dig och mig och vi liksom inte riktigt kan släppa så är det som att vi liksom inte fullt ut låter den här försoningen på Golgata få tvätta oss rena. I det verk som Gud har startat i oss. Det är som att vi liksom inte riktigt låter det ske. Först då kan vi fullt ut, tror jag, bli ledda av anden vidare. Det låter ju enkelt, men det vet jag ju såklart att det inte är. Kanske det behövdes de här åren. Kanske Josef behövde de här åren för att försonas med sina bröder. Men det är möjligt. Om anden säger Jesus så här i Johannes 14. Jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Världen kan inte ta emot honom för världen ser honom inte och känner honom inte. Men ni känner honom, för han förblir hos er och ska vara i er. Ibland, bland människor som kanske har varit med i en pingstförsamling länge, kan, när man tänker att nu ska vi ha undervisning om anden, så kan man känna lite att det kan vara lite känsligt ibland. Kanske om man upplevt att förkunnelsen liksom har lutat över på yttringar som ska ske genom andens beröring och de känslosamma reaktioner som kan ske i oss i mötet med den heliga ande. Och det här är verkliga och viktiga saker, men det är något som inte är ständigt, precis som att livet inte är en ständig nyhemsvecka. Det finns inget löfte om en ständig känsla av Guds närvaro, pirr i kroppen eller övernaturliga manifestationer. Men jag menar inte att det är oviktigt. Förmodligen så skulle vi säkert behöva mer av det idag än någonsin. Men det ständiga löftet är att den heliga ande förblir i dig. Förblir i var och en som tror. Och han ska vara där och vara en ständig vägledare före känslorna och infallen. Och då tänker jag allt, varje dag. Men det är inte så lätt att släppa tyglarna. Vi är kontrollmänniskor, många av oss. Och vi vill hålla koll på läget själva. Vi vill, och vi kämpar och kämpar och kämpar och kämpar så mycket. Eller pratar jag bara om mig själv just nu? Jag vet inte. Men kämpar och fattar inte varför det blir så tufft och jobbigt. Jag tänker det ungefär, nu har jag precis flyttat så att nu är liknelserna väldigt jordnära här. Ungefär som att ha en bra säckarkärra men ändå envisas med att lyfta alla lådorna själv så att jag till slut pajar med rygg. Eller här en ännu starkare bild, nu ska vi se. Tänk er att ha en personlig mästerkock med sig precis överallt som står till min tjänst hela tiden och ändå bara jag envisas med att laga mina snabbnudlar som inte alls är speciellt goda. Men mästerkocken finns här och skulle när som helst bara kunna hjälpa mig och göra en fantastisk måltid. Men nej, jag klarar det själv. Jag gör mina nudlar, då vet jag vad jag får. Eller kanske en ännu sämre liknelse. Men jag vill att ni ska förstå vad jag menar. När jag flyttade hemifrån första gången, då gjorde jag det tillsammans med en kompis som heter Madre. Och vi kom till den här ganska spartanska lägenheten och vi hyrde i andra hand så den var möblerad. Och på diskbänken så stod en sån här liten diskmaskin. Och vi tänkte, yes, hur ofta är det någon har en diskmaskin i sin första lägenhet? Vi satte in vår disk där, la in en sån här tablett och satte igång den. Vi var inte alls nöjda med resultatet. All disk var smutsig fortfarande och den där tabletten låg bara där som lite så här sunkig, hade inte alls löst upp sig. Nej, tänkte vi, den funkar väl inte då. Vi bodde där i lägenheten ett helt år och vi diskade för hand och liksom, ja, vi bara antog att den där hade gjort sitt. När vi flyttade därifrån och packade ihop våra grejer så frågade hennes pappa, så här, satte ni igång vattnet när ni började diska den där maskinen? Nej, det hade vi inte gjort. Ja, men förstår ni att det finns någonting som skulle kunna underlätta, som är så mycket kraftigare och mäktigare än vad jag är. Och ändå är jag så dum nog att jag förtröstar mig på min egen kraft. Det är superlöjliga exempel jag har dragit nu. Men det är kanske för att det är precis så löjligt som det är. Att det finns där. Den här kraften, den finns där. Vi behöver bara be om den varje dag. Och ändå så gör vi inte det. Eller du gör det säkert. Petrus sa så här på pingstdagen. Petrus svarade dem, omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige ande som gåva. Så alla som har tagit emot Jesus, syndernas förlåtelse och låtit sig döpas har fått den helige ande som gåva. Hjälparen, sanningens ande, är alltså oss given som gåva. Och han har lovat att aldrig lämna dig och mig. Och ändå så ska jag ta det där rodret på egen hand. Jag jobbar ju på Pingstkyrkan Second Hand i Karlskrona. Och vi kallar den fastigheten eller den byggnaden för Stämjärnet. Just så enkelt för att det är fastighetsbeteckningen på den byggnaden. Det är inget djupare än så. Där har vi second hand-butiken, vi har kaféet, vi har LP som är missbrukarvård på kristen grund och vi har ett matkasseutdelningsprojekt som är under samma. Och just nu i höst så har det blivit en liten sån här övergångsperiod så att jag har hamnat och fått någon sorts huvudansvar där. någonting som jag inte är superbekväm med alltid. Chefsbefattningen kräver mycket mer än viceposten, har jag insett. Och jag märker att jag är inte speciellt hårdhudad. Och jag tycker faktiskt, för mig har den här hösten varit ganska tuff. Ibland går man med den här klumpen i magen och ibland har man haft lite svårt att sova och sådär. Och det gör ju att man blir kanske lite mer allvarlig som person och inte alltid superrolig att ha att göra med. Och det här upplevde jag ju själv och tänkte att men så här är det väl kanske att bära den här bördan. Men så en dag när jag körde till jobbet så var det som att det bara kom över mig så här: men hallå, jag måste ju inte göra det här själv. Jag behöver inte göra mig bekymmer som inte finns. För allt som jag oroar mig för händer ju faktiskt inte. Och inser bara att hela världen går inte under på grund av mig. Så är det ju. För att jag blir ju lite, ja, jag sa det förut, ibland lite överdramatisk. Men så jag satt där i bilen och bara sa högt ut med min röst: helige ande, det här går ju inte längre. Kom och led mig och bär mig så att jag kan välja glädje idag istället för den här allvarligheten och tyngden. Kom helige ande med din kraft och inte min. Jag bara sa det enkelt, tydligt och klart med min röst. Och så klev jag in på stämjärnet. Och den första personen jag möter, han säger: nej men det var en glad människa som kom hit idag. Ja, kul, tack. Eller va? Eller ja, vad man säger på en sån kommentar, jag vet inte. Och sen var det en annan kollega som sa en bit in på dagen att jag aldrig upplevt dig så avspänd nu sen sommaren som du har varit idag. Då känner jag bara, men det funkar. Det funkar. Tänk om vi bara kunde göra det. Eller hur? Jag menar, jag har förkunnat och jag har liksom varit troende så länge jag kan minnas och så här. Och ändå blir det här bara en aha. Men han är med mig. Ja men det vet jag ju. Ja men här inne vet vi väldigt mycket. Men det är inte alltid att vi fattar det här. Och det är inte alltid som vi använder det. Och det här är ett beslut som man måste ta varje dag. Det är ett beslut som jag måste säga högt ut med min röst varje dag i bilen när jag åker dit. Kom helige ande, led mig, låt mig bli mindre och du bli större. Ja, men livet drabbar oss och det blir inte alltid som vi har tänkt. Josefs plan var nog inte alls så som den blev. Men genom Herrens ledning och kraft och också hans beslut att låta tron bära genom allt så ser vi hur de här situationerna vändes. Och min önskan nu när jag funderade och förberedde, det är inte att vi går hem och tänker, ja men det var en fin predikan, vi lägger dem i vårt predikoarkiv. Utan att vi alla faktiskt uttalar de här orden: helig ande, gå med mig, bär med mig, hjälp mig att inte göra detta ensam. Och det spelar ingen roll vad för utmaning det är. Vi står alla i utmaningar. Vi har arbeten, plugg eller relationer eller vad det än må vara som där vi behöver styrka och behöver bli ledda av den heliga ande. Och jag förstår inte när jag funderar på mig själv varför det ska vara så svårt. Men jag önskar att vi alla kan uttala de här orden. Och låt oss inte vara så korkade så att vi har den där diskmaskinen ett helt år utan att fatta hur den funkar. Och stå där med fnasiga fingrar och tvätta vår disk. Utan använd. Du har den heliga ande. Tror du på Jesus Kristus så har du den heliga ande. Låt den heliga ande vara med och leda dig och leda ditt liv. Romarbrevet 5:13. Må nu hoppets Gud fylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige andes kraft. Vi tar det en gång till. Må nu hoppets Gud fylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige andes kraft. Vi ber tillsammans. Tack Herre för att du är här genom din helige ande, för att du bor i var och en som tror. Hjälp oss Herre att bli ledda av dig Herre, att hitta vår styrka i dig, att bära bördorna tillsammans med dig Herre. Jesus Kristus, du ser trons väg, det liv som vi alla är i och där vi, den väg vi går på. Du ser de av oss som ibland behöver justera den där lite och hitta tillbaka till vägen, hitta tillbaka till tron. Kanske en torr period har gjort oss lite vilse och förvirrade. Tack för att det alltid finns möjlighet att hitta tillbaka. Och när vi inte känner något speciellt eller upplever något speciellt din ande, så vet vi att du är där Herre. Och då kan vi bestämma oss för att gå trons väg. Hjälp oss Herre att bli fyllda med din ande en gång till. Hjälp oss Herre att hämta kraft där källan finns och inte försöka skrapa där det inte finns något vatten. Jesus Kristus, tack för att du vill gå med var och en. Och tack för att det liksom inte bara handlar om att vi ska hålla oss över ytan, utan det är hoppet som överflödar, som får liksom synas, som får bli andra människor till del. Det där ljuset som liksom sprider sig, som kommer andra människor till del. Det där riket Herre som är ditt, som liksom inte syns när vi blir dold, liksom böjda av bekymmer och bördor. Tack Jesus Kristus. Herre, led oss med din ande. I ditt namn.